Tack att vi får vandra på din jord. Att vi får äga himlens frid. Herre, tack att på samma sätt som vår och försommarsolen lyser på oss. Allt det där frusna, det vissna, det vintriga får ge vika för vår, för liv, för värme. På samma sätt ber vi att det skulle få vara i våra liv och i världens liv. Herre, vi ber att det skulle få bli en vår och en sommar ifrån dig. På alla de platser där det är fruset, mörkt och kallt. Herre, tack för den kollekt vi har fått samla in. Och vi ber om din vishet att förvalta det på ett gott sätt. Herre, tack för att du vill ge av din välsignelse till alla som ger för ditt rikes skull. I pengar, i tid, i engagemang, i omsorg och kärlek. Herre, hjälp oss att vara goda förvaltare av dina nådegåvor i alla dess former. Och nu, Herre, tackar vi dig för ditt ord som är levande och verksamt. Herre, tack för att du vill tala till oss den här stunden. Att du vill låta ditt ord få beröra våra liv. Att det får tränga djupt in i vårt innersta. Herre, vi ber att du genom din ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan den här stunden. Herre, kom och gör våra hjärtan till bördig jord. Där ditt ord kan få sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull. Så ber vi i Jesu namn. Amen. Som Julia sa så berör den här predikan Kristi himmelsfärdsdag. Ej att förväxla med Kristers himmelsfärdsdag. Och då tänker jag ju på vår svenska astronaut såklart. För det är ju lätt att tänka så. Den här berättelsen om hur Jesus lyfts upp från lärjungarna. Är det någon slags himmelsfärd i astronautmening? Är det någon slags Star Trek-inspirerad uppstrålning? Det är ju ofta det vi tar fasta på eller kanske funderar på. Vad var det som hände? Hur gick det till? Vart tog han vägen? Och nog är det väl så att Kristi himmelsfärd får anses som den där bortglömda kusinen bland våra kristna högtider. Vi kanske uppskattar den mer för sin klämdag och ledighet mitt i veckan än för dess innehåll emellanåt. När vi talar om Jesus så talar vi ofta om hans födelse. Vi talar om hans liv och tjänst. Vi talar om hans död på korset. Vi talar om hans uppståndelse från de döda. Och vi talar om hans återkomst. Och det där bildar ju en naturlig berättelse. Om det inte vore för att vi glömmer ett steg. Det händer ju någonting mellan uppståndelsen och återkomsten. Himmelsfärden och det Jesus gör just nu. För det är ju himmelsfärden och Jesu himmelska tjänst som är nu. För oss, ur våra perspektiv, så är ju Jesu födelse, liv, död och uppståndelse, det ligger ju då. Och hans återkomst ligger i framtiden. Men Jesus är ju verksam nu. Himmelsfärden blir ju länken mellan då och sen. Himmelsfärden visar ett nu. När Jesus lyfts upp från lärjungarnas åsyn så är det kulmen på en rörelse som man kan beteckna enklast med bokstaven V. Jesus, innan han föds, han befinns hos fadern. I begynnelsen var ordet Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Jesus fanns hos Fadern i härlighet. Och sen så stiger han ner till jorden. Han blir sänd i en nedåtgående rörelse. Han blir människa. Och hans liv och tjänst som människa för honom ner till det allra mörkaste. Han lider döden på korset och han läggs i graven. Längst ner på vet. Men där händer det ju någonting. Rörelsen börjar vända oss åt ett annat håll igen. Han uppstår från de döda genom Faderns makt. Och så fortsätter han ju tillbaka till Faderns härlighet. Därifrån igenkommande så småningom. Men när Jesus liksom vänder upp, högst upp på vet igen, så sker ju det som Gamla testamentet har talat om. Profeten Daniel har talat om det och Saltaren inte minst. Vi ska läsa Daniel alldeles strax, men vi ska börja med psalm 110. I psalm 110 så skriver David så här. Så lyder Herrens ord till min härskare. Sätt dig på min högra sida. Så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. Härska nu bland dina fiender. Villigt samlas ditt folk idag då makten blir din. Så talar David. Han får se någonting som kommer att hända. Någon kommer att insättas i makt och i ära. Och profeten Daniel i det sjunde kapitlet av Daniels bok, vers 13 och 14, så får han se en syn och så säger han: jag såg vidare i synen om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt. Det ska aldrig upphöra och hans rike ska aldrig gå under. Det här är verkligheten sen Kristi himmelsfärd. Jesus insätts på Faderns högra sida för att regera över ett välde som inte kan förstöras, som inte ska gå under och som inte kan skakas. Det är nästan värt ett amen idag. Tycker ni inte det? Jesus kröns till hela världens konung. Och när man tänker på det här med kungar och kröningar. Jag vet inte hur många som tittade på kröningen av Charles den tredje här för några veckor sedan. En person räckte upp handen glatt och tydligt. Det är ju ganska pampigt får man ändå säga. Man kan ju tycka vad man vill om mänskliga monarkier, men de vet hur de ska göra någonting lite pampigt och rejält. Det får man ändå ge dem. Det är någonting oerhört stort. Jag menar, tänk bara att de ska nu ändra i nationalsången. Har ni tänkt på det? God save the queen blir nu God save the king. Det är ju någonting stort. Och det finns någonting lite mystiskt kring kungagestalten. Tänkte ni på det? När Charles skulle liksom smörjas till kung. För det gör man. Man smörjer honom. Då görs det bakom ett staket så att det inte ska synas. Det är lite liksom mystiskt och hemligt. Det finns någonting lite mystiskt kring kungagestalten. Det ska signalera: är han möjligen liksom något mer? Det vet vi ju att han inte är. Men i själva ritualen så ska det inbjuda till den tanken. Kungen är någonting mer än bara en människa. hela världens konung. Han är människa. Därför att den som sitter på faderns högra sida har sår i sina händer. Det sitter en sårprydd människa på hela världens tron. Minns vad Johannes får blicka in i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, i det femte kapitlet. Johannes, han får blicka in i den himmelska verkligheten och han får se en syn av en bok. Som vi förstår av sammanhanget, den här boken, den liksom innehåller slutet på historien. Hela världens fullkomnande. Och den är låst och förseglad. Och vem är värdig att få öppna den här boken? Vem är värdig att föra historien till sitt mål? Jag läser de första verserna i det femte kapitlet. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Det finns en. Lejonet av Judas stam, han som har segrat. Och när vi läser detta så kan vi få en aning om nu kommer det någonting stort och någonting mäktigt och någonting kraftfullt. För det är ju en segrare. Och så skriver Johannes: och jag såg att mitt för tronen, de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. När Johannes beskriver vem som är värdig att föra historien till sitt mål, vem är det som har den yttersta makten, så beskriver han ett lamm. Mänsklig makt, den bygger ofta på vapen, på rikedom och på förtryck. Himmelsk makt kommer av tjänande och att ge sitt liv. Det är det slaktade lammet som är den yttersta auktoriteten. Och Kristi himmelsfärd, ja, det handlar ju om att Jesus insätts som Herre. Att Jesus är kungars kung. Och det leder oss till en följdfråga. Låter jag honom vara det? Låter jag Jesus vara Herre över mitt liv? Får hans ord vara sista ordet för mig? Det är ju lärjungens kallelse att följa och lyda sin mästare. Att vandra i fotspåren av den som har gått före. Men när vi ser oss omkring, nog är det allt som Hebreerbrevet kapitel 2 vers 8 beskriver. När han lade allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Men ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Allt ska läggas under Jesu fötter. Men vi ser det inte ännu. Vi kan se det i världen på massor med sätt. Vi har sett konsekvenserna av det både på nära och långt håll. Och vi kan se det i våra egna liv. Hur vi kämpar om att få behålla kontrollen. Om att få ha sista ordet snarare än att lägga det vid Jesu fötter. Våra bekännelser blir emellanåt villkorade. Jesus, du är Herre över mitt liv. Om jag får göra si eller så. Om jag får ha sista ordet gällande detta och detta. Ibland blir våra liv uppdelade i sektorer med ganska täta skott däremellan. Vi kan i gudstjänsten på söndagen tillbe kungars kung och herrars herre. För att på måndagen när telefonförsäljaren ringer och stör mitt i kafferasten, då är helgelsen inte så djup som vi kanske trodde eller önskade. När bilen inte startar, när barnen bråkar för 51:e gången samma morgon, är Jesus herre då också? Ja, det är han ju. Men signalerar mitt liv det just då? Och det där är ju en punkt som kan vara ganska enkel att hamna på, tyvärr. En punkt i ett glapp mellan det jag bekänner, mellan det jag vill och det jag önskar och så som det faktiskt blir. Det uppstår ju lätt ett glapp. Ett glapp mellan viljeinriktning, mellan ambition och verklighet. Ett glapp mellan det jag bekänner och så jag gör. Och det där glappet, det är en plats där skam lätt uppstår. Jag känner skam över att jag inte är på den plats jag egentligen vill. Och det finns olika sätt för att hantera den där skammen som kan uppstå i glappet. En väg skulle vi kunna kalla för piskans väg. Det bygger på att vi piskar oss själva hårdare. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och göra bättre. Ingen pardon. Nu är det bara att bita ihop och ta i. Det är en väg som ofta blir ganska hård. Inte sällan blir det en attityd som vi också sprider runt omkring oss. Vi förväntar oss mer, förväntar oss att vara bättre. Och resultatet blir lätt en ganska hård yta. Men däremot ganska sällan att grundproblemet blir löst. En annan metod, det är vad vi skulle kunna kalla för den billiga nådens väg. Allt är alltid bara nåd. Ingen är ju mer än människa. Det är mänskligt och fela. Det är ju en avsevärt mjukare väg. Men den leder ju inte kanske till någon större förändring den heller. Skammen blir kanske inte lika påtaglig. Men den förändrar ju inte glappet heller. Lärjungens väg rör sig mitt emellan de här två. Omvändelsens väg. Och när vi står där i glappet mellan hur det blev och hur vi ville att det skulle vara, så får vi komma till Jesus. Vi får kasta oss själva och våra liv i hans fötter och säga som Petrus: jag är en syndare. Vi får säga som pappan till pojken som hade en stum ande: jag tror, hjälp min otro. Vi ber om förlåtelse och vi får ta emot förlåtelse i nåd. Och vi får samtidigt göra någonting av det vi kan för att försöka förändra den situationen. Jesus säger till äktenskapsbryterskan i Johannes 8: gå och synda inte mer. Hon har fått möta en djup nåd. Men det finns också en konkret uppmaning i att försöka att inte göra om det här. Det är väl rimligt att anta att den relationen som hade lett till ett äktenskapsbrott, den behöver nog klippas i det fallet. Om jag ständigt tappar tålamodet med barnen när vi ska iväg på morgonen, kanske jag behöver förändra min morgonrutin på något sätt för att ha lite mer tålamod. Gå upp lite tidigare, förbereda någonting kvällen innan, gå och lägga mig lite tidigare. Om jag återkommande faller i synd på andra områden, vad det än må vara, behöver jag kanske ta något eller ett par steg för att hjälpa mig själv att inte hamna där igen. Att ge mig själv något annorlunda förutsättningar med Guds kraft. Det tror jag omvändelsens väg leder till. Jesus är Herre och han vill ha hela våra liv. Han vill att vi lägger allt det vi är, alla delar av oss själva och våra liv inför hans fötter. Och när vi ser att allt ännu inte ligger där, så får vi med andens hjälp se på våra liv, be om förlåtelse och omvända oss. Och därifrån vandra på nya vägar tillsammans med Jesus och låta honom med andens hjälp bli herre över våra liv i ännu lite högre utsträckning. Det tror jag är en följd av Kristi himmelsfärds budskap om att Jesus är herre. Men omvändelsens väg är också en tillitens och förtröstans väg. Att samla ihop skärvorna efter sitt eget misslyckande och sin egen synd och bära fram dem till Jesus kräver tillit. Det förutsätter att jag litar på honom. Det förutsätter att jag har en förtröstan till att han tar emot mig även när jag kommer med det som inte är vackert, med det som inte är helt, med det som inte är som det var tänkt. Men Kristi himmelsfärd vittnar också om att vi kan lita på Jesus. Lita på att den väg han har gått, den håller också för dig och för mig. Vid ett tillfälle så gjordes det görs nog ganska återkommande, men vid ett särskilt tillfälle så gjordes det ganska omfattande reparationer på Golden Gate-bron i San Francisco, den här röda, vackra hängbron. Och man hade monterat i lite extra reglar och stag för att göra brons hållfasthet bättre. Så öppnade man för trafik och efter ett litet tag så bar det sig inte bättre åt än att de här balkarna man hade monterat ramlade ner mitt bland trafiken. Man fick ju såklart stänga av bron, göra om de här reparationerna, och när bron sen skulle öppnas igen så var de som passerade först 5 polisbilar som körde i bredd över bron. Och det är ju USA vi talar om, så det är ju inte omöjligt att det var ett tillfälle att visa någonting av den ceremoniella patriotism man har. Men kanske var också en handling av mod. Att gå först och se så att vägen håller. poliserna litade på att reparationen höll. Och i Kristi himmelsfärd så visar Jesus att reparationen som hans död och hans uppståndelse var, det har visat att bron mellan himmel och jord håller att gå på för dig och för mig. Vi kan lita på att det Jesus har gjort för oss, att det håller. Vi kan lita på att bron mellan himmel och jord nu är lagad. Den håller. Därför att Jesus har gått den vägen för oss. Vi kan lita på att när vi kommer med vår synd till honom så får vi förlåtelse och försoning. Därför att han har visat att hans blod renar och täcker våra synder. När han sitter på faderns högra sida så ber han för oss. Tänk att våra förböner når faderns öra genom Jesus. Tack vare att Jesus har sänt sin ande över hela sitt folk så kan vi lita på löftet om att vi ska få kraft till att vara hans vittne till jordens yttersta gräns. Kristi himmelsfärd vittnar om att vägen håller. Den håller. Den håller att bygga sitt liv på. Den vittnar om att Jesu löfte står fast. Att vi får komma med det vi är. Vi får komma med det vi har och vi får ge det till honom. Vi kan lita på att han kommer att stå kvar där. Vad vi än kommer med. Vår synd, vår brustenhet, vår svaghet och våra misslyckanden. Jesus står kvar och tar emot oss. Och så ger han oss av sin nåd. Den stora ofattbara nåden. Och så ger han oss av sin ande. Som helgar oss och renar oss och formar oss till likhet med honom och som leder oss på lärjungaskapets väg. Som via omvändelse och förlåtelse leder oss vidare på bron mellan himmel och jord som Jesus har visat håller genom allt. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du har visat att vägen håller. Att brons reparerande är fullständigt och klart. Att du har banat en väg för oss som vi kan följa. Och Herre, tack att det innebär att vi får komma till dig med allt. Hur trasigt, hur icke önskvärt det än må vara. Är det fläckat av synd så renas vi av ditt blod. Har vi misslyckats, reser du oss upp. Ger oss av din nåd och din ande som helgar och utrustar oss. Och sänder oss vidare på lärjungaskapets väg. Och Herre, vi ber att det i våra liv och i världens liv skulle få bli ännu mer synligt att du är Herre. Att det där vi ännu inte ser är lagt vid dina fötter, att det skulle få läggas dit bit för bit. Herre, tack för att du sitter på faderns högra sida och vädjar för oss och ber för oss. Att du är närvarande i våra liv och i din kyrka genom din ande. Tack Herre för att du står kvar. Att du tar emot oss när vi kommer till dig. Herre, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.